Jag tänkte i min undervisning den här helgen få uppehålla mig vid frågan om förhållandet mellan man och kvinna. Det är ju så aktuellt nu i anslutning till Svenska kyrkans mångåriga vånda över frågan om kvinnliga förkunnare. Men vi ska börja ganska långt ifrån själva målet för vår vandring, kan vi säga. Vi ska bekanta oss med skillnaden först mellan det som Bibeln kallar världen och det som Bibeln kallar Guds rike. Därför det vi är intresserade av, det är förhållandet mellan man och kvinna i Guds rike. Vi ska börja därför i Romarbrevets 6:e kapitel och 9:e vers. Romarbrevet 6:9. Vi ska till och med läsa 9 och 10. Paulus håller på att undervisa om dopet och om frälsningens mysterium. Och så säger han så här: vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Det här är inte så där alldeles lättbegripliga ord och uttryck. Och vi ska inte pejla allt som står i dessa verser. Men här talas om ett dödens herravälde. Och det lever vi människor under. Ett dödens herravälde. Och så heter om den uppståndne Kristus: döden är inte längre herre över honom. Döden har inget att säga till om. När han nu lever, lever han för Gud. Vi ska jämföra det med vad Paulus har sagt ett litet stycke tidigare, nämligen i 5:e kapitlet, verserna 13 och 14. Det är Paulus teologi när den är som intressantast det här. Redan före lagen fanns alltså synd i världen. Men synd räknas inte där det inte finns någon lag. Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte gjort sig skyldiga till en överträdelse som Adams. Här har du det igen. Ett dödens herravälde. Vad handlar det om? Jo, det handlar om denna världens livsvillkor, kan vi säga. Därför att denna världen styrs alltid med makt. Och maktens yttersta konsekvens, den allra yttersta konsekvensen, det är att den som bestämmer kan beröva dig något. I värsta fall även livet. Nu har vi avskaffat dödsstraffet i Sverige. Men man kan ändå inte göra hur som helst i Sverige. Det händer att man får fängelse. Då har man ju också blivit berövad livet även om man överlevde. Åtminstone till en tid. Makten bygger på förmågan att beröva. Att ta någonting ifrån dig. Du blir lydig inför den mäktige därför att den mäktige kan beröva dig något. Det är dödens herravälde. Herren säger till människorna när han pekar på kunskapens träd, att om ni äter av det trädet ska ni döden dö. Och det är ju en ganska mångtydig bild det här, med många olika konsekvenser i våra liv. Men bland annat den konsekvensen att när människan tar sig den kunskap som är makt, istället att vänta på att hon får den. Det är en väldig skillnad på att ta makt och att få makt. Men när människan tar sig makt, då hamnar hon under maktens och därmed under dödens herravälde. Det är också en poäng i berättelsen om syndafallet. När Jesus föds som människa så tar han på sig våra livsvillkor. Han är ingen outsider som delar våra livsvillkor till en viss punkt. Ungefär som vi tänker oss att du är u-landsarbetare i Zaire eller någonting sånt här. Men bor på femstjärnigt lyxhotell. För det motsvarar ju ändå din normala standard. Du delar villkoren hos dem som du kommer till. Och det betyder att han också hela tiden lever under dödshotet och att han verkligen plågas av det. Jag ska genomgå ett dop, säger han. Och hur ängslas jag icke intill det att detta är gjort? Och det säger han långt före Getsemane. Det är bara det, han ger inte efter för makten. Han ger inte efter för hot. Om vi går tillbaka nu till Romarbrevet 6 och tittar här igen på 10:e versen. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Vad händer med oss när vi lever under dödens herravälde? Jo, då blir vi automatiskt egoister. Vare sig vi vill det eller ej. Livet är ju så kort. Man måste ju se till så man får ut vad som går att få ut. Att den här tillvaron inte blir förspild. Att ingen tar livet ifrån en. Alla tänker på sig, det är bara jag som tänker på mig. Och om vi plötsligt får för oss att nej, jag tänker inte acceptera det. Jag tänker faktiskt inte bli egoist. Jaha. Jag börjar istället för att ta för mig så börjar jag ge ut. Underbart, säger alla egoister som står runt omkring. Ta hit vad du har. Och så plockar de av en allt. Och så är det färdigt. I värsta fall tar de också livet av en. Det är inte så lätt att vara givande i en tagande värld. Det går för dig som det gick för Jesus. Det är det han säger också. Om du inte tar på dig ditt kors och efterföljer mig, säger han, så kan du inte tillhöra mig. Och det betyder alltså att när vi övergår från det tagande livet, det där målsättningen blir att behålla så mycket som möjligt, att äga så mycket som möjligt, att få in så mycket som möjligt, uppleva så mycket som möjligt. När vi släpper den livsstilen, ja, då går ju allting i motsatt riktning. Då kommer jag ju på ett eller annat vis att bli av med så mycket som möjligt. Och kanske så snabbt som möjligt. Och det är ju kärlekens liv. Men då står det ju alltså om Jesus så här, att när han nu har gått igenom döden, som ju blir en konsekvens av det i livet, så är döden inte längre herre över honom. Nu lever han inte för sin egen skull, det gjorde han inte förut heller, utan nu lever han för Gud. Och han öppnar för oss möjligheten att inte längre leva för vår egen skull, utan att leva för Gud. Och det här med att makten alltid handlar om förmågan att beröva, det kan vi se till exempel. Vi har en företagare och han har anställda och han håller dem på svältlön. Och då börjar arbetarna strejka. Och i strejken ligger detta att om du inte ger oss betalt vad vi önskar, så kommer vi att beröva dig din firma. Din ekonomi kommer inte att gå runt. Din firma går i konkurs. Och så står du där med din tvättade hals. Var vänlig, betala oss ordentligt. Det är alltid förmågan att ta något som är maktens kännetecken. Och denna världen bygger alltså på förmågan att ta. Medan Guds rike bygger på förmågan att ge. Vi bläddrar till 1 Korinthierbrevet 15. Och vi läser från vers 53 till och med vers 57. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger: döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Och det är vackra ord det här. Det är nästan poesi. Men vad i all världen menar han, Paulus? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Ja, det kunde vi ägna lång tid åt. Men om nu döden utövar ett herravälde, så vill ju döden på något sätt se till så vi blir lydiga. Och då skaffar sig döden en oxpik, ni vet, en sån här spetsig pinne som man jagade oxar med förr i världen. De här slöa kastrerade tjurarna som inte gick så fort. Petade man, stack man dem lite i baken, så gick de lite fortare. Och döden har en sån där pik som han sticker oss med, så han får lite fart på oss. Och det är detta att vi är dödliga och att vi förtjänar döden. Och att vi på något sätt vet att vi gör det. Och i detta uppstår då någonting väldigt egendomligt och intressant, nämligen att rättfärdigheten blir ett negativt begrepp. Eftersom jag hela tiden är inställd på att bevara mitt liv, att se till så jag klarar mig, att behålla något, att få ut något, så gäller det ju att hålla sig så oantastlig som möjligt, så man inte blir så stucken av den där oxpiken där bak. Ingen ska kunna anklaga mig för något. Om inte annat så vill jag se väldigt from och rättfärdig ut. Jag vill hålla masken. Varför det? Jo, för att klara mig själv. Och då blir ju rättfärdigheten, kärleken, inte ett mål i sig, utan bara ett medel för min egen överlevnad. Förstår ni? Jag älskar inte därför att jag vill min omgivning väl, utan för att jag ska klara mig. Och då har man ju fullständigt vänt ut och in på alltihopa. Det är det som är farisismens labyrint. Den som vi alla är inne och irrar i då och då. Kanske ibland mantalsskrivna. Detta att vi på något sätt gör kärleken inte till målet för vårt liv, utan bara för ett medel att uppnå något för egen del. Vi vill undvika synden för att inte få den där oxpiken på oss. Vi går till Hebreerbrevets andra kapitel. Och Titta på verserna 14 och 15. Då nu barnen är av kött och blod, måste han på samma sätt bli människa för att han genom sin död skulle göra dödens herre djävulen maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Här låter det som om det var djävulen som bestämde när vi ska dö. Det är det inte, tack och lov. Men när vi ändå står under dödens herravälde, så han gör djävulen precis allt vad han kan för att fresta oss till att undvika döden. Att bevara vårt liv. Förlänga vårt liv. Göra vårt liv så behagligt som möjligt. Tänka på oss själva. Se om sitt hus. Det är det trumfkort som djävulen hela tiden har. Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Alltså detta att man kan hamna under skuld. Djävulen frestar oss, och när vi har fallit för frestelsen så anklagar han oss. Då kommer piken. Andra Timoteusbrevet 1 och 10 ska vi också se på. Sista delen av den versen. Andra Timoteusbrevet 1 och 10. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. Han har övervunnit dödens makt, står det ordagrannare i gamla översättningen. Alltså, vi är lösta från dödens makt. Hur blev det? Jo, genom löftet om ett evigt liv. Du behöver inte spara på det här livet i onödan. Det finns ett till. Du kan alltså börja praktisera, så att säga, det omöjliga livet här och nu. Jag säger inte att det alla gånger är lätt. Jag säger inte att man ska låta sig utnyttjas. Men i kraft av att det finns en fortsättning, så har döden förlorat sitt herravälde. Och då är det ju väldigt viktigt för oss att vi inte lever som om döden fortfarande hade sitt herravälde. Utan att vi verkligen förstår detta, att det finns ett annat sätt att leva. Det som, så att säga, bygger på löftet om ett evigt liv. Och i Bibeln så talas det inte om två sätt att leva, utan det talas mer om två riken. Jesus predikar ju mycket om Guds rike, eller himmelriket som det heter i Matteus evangelium. Och vi går till 18 kapitlet hos Matteus. Och läser de fem första verserna där. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket, och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Ja, nu handlar det om storhet. Vad som är stort i denna världen, ja, det behöver vi inte tveka länge om. Det är det maffia. Det är det kolossala. Det är det imponerande och det mäktiga. Ska du bli stor i denna världen måste du skaffa dig makt. Ty denna världen bygger på makt. Men nu var det inte fråga om denna världen, utan nu är det frågan om Guds rik. Vem är störst där då? Ja, där är det tvärtom, säger Jesus. Världen bygger på att man tar för sig. Guds rike bygger på att man ger ut. Den är störst i världen som äger mycket, behåller mycket och har mycket makt. Den är störst i Guds rike, säger Jesus, som äger lite, som ger ut mycket och har lite makt. Storheten ligger i att ge ut sitt liv i Guds rike, medan storheten i den här världen består i att ta för sig på något sätt, suga åt sig i förlängningen på någons bekostnad. Att ta liv. Vi bläddrar till Romarbrevet igen, 5:e kapitlet. Och så ska vi bara läsa en enda vers, nämligen den 17. Om en enda mans överträdelse betydde att döden fick herravälde genom denna ände, så ska nu istället det som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda Jesus Kristus. De av er som har gamla översättningen ser att detta är en platt översättning. Ty där stod talat om att genom nådens överflödande rika gåva lev, få konungsligt välde i liv. Konungsligt välde i liv. Ja, att få välde i makt, det är att få välde i död. Det är till sist att bygga sitt välde på att kunna döda, så att säga, som den yttersta konsekvensen. Men det som vi är kallade till och befriade till, det är att utöva ett konungsligt välde i liv. Och det är alltså ett välde i himmelrikets, så att säga, tonart. Där väldet inte består i att man tar för sig, att man hotar, att man på något sätt tvingar eller pressar, utan att man ger. Ett utgivande välde där världen har ett krävande tagande och som yttersta konsekvens ett dödande välde. Det här, det återspeglar sig nu i Bibelns undervisning om ledarskap. Vi går till Markus evangelium och det 10:e kapitlet där. För det är ju så i varje rike att det kan åtminstone teoretiskt tänkas finnas en ledare. Eller ett ledarskap. Enkelt eller delat. Vad gäller då för en ledare i världen och vad gäller för en ledare i Guds rike? Ja, vi anar redan svaret och Jesus uttrycker det väldigt fint. Markus 10:42-45. Jesus kallade till sig dem och sa: ni vet att det som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Här har vi alltså kontrasten. Det mäktiga och befallande ledarskapet jämfört med det tjänande och utgivande. Så är det inte hos er, säger Jesus. Det är mycket starkare än om han hade sagt så får det inte vara hos er. Men så är det inte hos er. Och det betyder ju alltså att grunden för ett ledarskap i Guds rike är en frivilligt vald maktlöshet. Där man ger av sig själv. Nu, vi kan försöka att så att säga på församlingsplanet teckna motsvarande kontrastbild där vi inte rör oss med kungar och furstar och arméer och sånt här. Om vi för ett ögonblick antar att jag är pastor och ni är församling. Och så noterar vi också att vi är på Solåsen och min högsta önskan är förstås att ni ska åka med evangelium till Ryssland och Tadzjikistan och vad det kan heta allt där bort igenom. Då kan jag påverka er på två sätt. Det ena bygger väsentligen på att jag ger i dåligt samvete. Ja, det är förfärligt att alla kristna ska vara så slöa, säger jag. Det är liksom ingen glöd längre i Guds folk. Ni känner redan hur samvetet skrumpnar som ett russin. Ni vill ju åka till Vladivostok när jag håller på ett tag. Åh, jag driver i med piken, eller hur? Därför att jag har makt att döda er. Jag har makten att beröva er samvetsfriden. Och jag styr er efter världens principer egentligen. No, men hur gör man istället då? Jo, i Guds rike, i det tjänande ledarskapet, där leder man genom att inspirera. Hur gör man då? Ja, vi antar att jag har varit många gånger i Tadzjikistan. Jag har aldrig varit i något östland, men vi antar det. Jag kanske kan berätta kolossalt mycket om vad jag har varit med om. Och göra det med en inspiration och en kärlek. Så att du liksom efteråt tänker att jag får jag inte åka till Tadzjikistan så vet jag inte vad jag gör. Jag måste dit. Det måste vara det underbaraste som kan hända mig. Det kallas att gå före och locka till efterföljelse. Och jag sörjer mycket över att vi alltid blandar ihop de här två principerna för ledarskap i våra församlingar. Jag minns en semester för ett par år sedan. Jag tror det var två år sedan. Vi hade då en liten stuga i Ödemarken i norra Bohuslän. Vi var där ett tag, min hustru och jag. Och det ligger så långt bort. Den ligger så långt bort, den här stugan, från all bebyggelse. Så att man satt där och lyssnade på radio och läste böcker och småsnackade och bad och sådär. Så knäppte man på radion då och då när det var fromma program och så. Och program efter program handlade alla ett tag om samma sak just då. Den ene dysterkvisten efter den andra ställde sig upp i radion och förklarade vad hemskt att de kristna inte kan ägna sig dugg åt några flyktingar alls. Och till sist blev jag så trött så jag nästan slängde radion i väggen. Och sa, hur kan någon människa tro att någon blir intresserad av flyktingar på det viset? Gör vi ju inte. Utan vi sätter ju klackarna i backen. Därför det här är oxpiken. Det är lagen. Det är dödens välde och det dödar en. Herden som går före sin jord och nynnar lite lätt. Hela jorden, hela skaran känner hans röst och följer efter. Åh, vilken annorlunda bild. Det är ingen som går bakom och sticker en i stjärten så att säga, utan det är en herde som går före och lockar till efterföljelse. Och det är viktigt att vi ser att det är så att säga grunden för ledarskapet. Och att det som Jesus säger, en god herde ger sitt liv för fåren. Alltså att det handlar om att locka till efterföljelse. Inte lura till efterföljelse, locka till efterföljelse, inspirera. Och att beskydda och bevara de som följer med. Det är ledarskap. Vi ska titta lite grann i första Timoteusbrevets tredje kapitel och läsa en sånt där avsnitt som många uppfattar som en ren rysare. Första Timoteusbrevet 3. Vi ska börja i andra halvan av första versen och läsa till och med den sjunde. Paulus talar om hur man igenkänner en god församlingsledare. Det står så här: den som önskar bli församlingsledare eftersträvar ett viktigt arbete. Därför måste församlingsledaren vara höjd över allt klander, gift bara en gång, nykter, behärskad, anständig, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin och inte vara hårdhänt, utan ska vara försynt och fridsam och fri från penningbegär. Han ska kunna styra sitt hus och få sina barn att underordna sig allt i värdiga former. För hur ska någon som inte kan styra sitt eget hus kunna ta hand om Guds församling? Han får inte vara nyomvänd så att han blir högmodig och faller under djävulens dom. Dessutom måste han ha gott rykte bland utomstående så att han inte blir förhånad och går i djävulens fälla. Ja, kära hjärtanes, vem vågar bli pastor efter det här? Och vi har ju alla lite på känn att den här listan har skapat väldigt mycket problem för pastorfamiljer. Där man varken kunnat eller vågat vara sig själv. Nå, det kan ju inte rimligen vara meningen med en sån här text att den ska förvandla oss till hycklare. Utan det Paulus vill ge oss är ju en liten kom ihåg-lista. För vi måste ta ställning till, är nu detta en man eller en kvinna som kan betros med uppdraget att leda Guds församling? Är detta en person som verkligen kommer att gå in i det herdeskap som inspirerar, som lockar med och som bevarar och så att säga beskyddar? Eller är det en person som trots allt efter utnämningen ändå kommer att styra församlingen med maktens redskap? Det är den frågan vi måste ställa oss. Utan att gå och titta på den blivande pastorns alla barn med förstoringsglas. För pastorn kan ju inte ta ansvar för allt vad barnen gör i alla tider och alla sammanhang. Det är lite väl mycket begärt. Vi ska gå tillbaka till Romarbrevet 5 igen och titta på en sista bibelvers där, eller två rättare sagt, de två sista i det kapitlet. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Här står det talat om att synden härskade och förde till döden. Ty dödligheten gör oss syndiga och syndigheten gör oss dödliga. Det är ju en ond cirkel i det här. Detta att vi är dödliga gör oss till egoister. Och detta att vi därmed syndar gör oss också ännu mer dödliga. Det blir en dödens nedåtgående spiral. Men det är denna världens livsvillkor. Den styrs med makt och med krav och med rättigheter. Och till världens människor, de som inte vill veta av Guds ledarskap, så säger Gud, ja, käre vän, ska du kräva dina rättigheter så tänker jag kräva mina. Så får vi se vem som kräver bäst. Och så räcker Gud fram lagen. Ty därmed dödar han ju till sist vår kravmentalitet, vårt ständiga famnande efter att hålla livet i vår egen hand, att ha kontrollen över allt, att äga oss själva, att äga våra omständigheter, att äga vårt liv, att behålla det, bevara det, befästa det och försvara det. Utan istället säger Gud, ja, om du förbehåller dig rätten att äga ditt liv, så ska jag förbehålla mig rätten att äga hela tillvaron. Så får vi se vem som drar det längsta strået. Och det gör ju Gud förstås. Men han gör ju inte detta för att, så att säga, han egentligen vill utöva makt. Utan han gör det för att få oss att sluta drömma om makt. Så att han kan få regera över oss efter sin egen personlighet. Att nåden får härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Om nåden ska härska över oss, alltså att Gud härskar över oss, inte med hot, inte med krav, utan med godhet. Då måste ju på något sätt Gud ändå skydda sig mot att vi utnyttjar hans godhet. Ty det är ju den svaga punkten i den sortens ledarskap. Den svaga punkten sitter i de som blir ledda. Därför att det ledarskapet är ju så lätt att missbruka. Av de som blir ledda. Världens ledarskap är lätt att missbruka av den som leder. Eller de som leder. Men Guds rikes ledarskap är lätt att missbruka av de som blir ledda. De kan ju säga att ja, den där herden, han är inte farlig. Vi kan göra lite som vi vill. Och det är ju därför som Jesaja använder bilden. Att vi gick alla vilse så som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Och Jesus talar om hur han uppsöker och frälsar de får som hade gått vilse, det som var förlorat. Och därför är det så här att bara den som gjort bort sig totalt och som accepterat att han har gjort bort sig totalt, bara han kan bli ledd av nåd. Jag hade en god och härlig broder hemma i Mölndal för många år sedan. Han är hemma hos Herren sedan länge. Sedan 10 år faktiskt. Han dog ganska ung. Hans stora livsprincip var detta. Det är inte farligt att göra bort sig, för det är det det går ut på. Och sen levde han som han lärde till mångas förargelse. Vi blir ju lite stökiga och lite pinsamt berörda när någon gör bort sig med stor frimodighet. Inte minst i våra led. där vi gärna vill att det mesta ska vara perfekt. Men det är faktiskt sant. Det är inte farligt att göra bort sig, för det är det det går ut på. Det gör det möjligt för mig till sist att säga, ta emot nådens ledarskap utan att missbruka det. Och det är liksom det som är målet för hela vår jordevandring. Att på något vis komma till den punkten där det här blir möjligt. Under himmelrikets definitiva villkor, så att säga. Och det handlar ju på olika sätt om att komma till den punkt där man lämnar ifrån sig både makten och anspråk på makt. Lämna makt och önskan efter makt. Inte för att stå fullständigt avlövad och tomhänt och så att säga ingenting. Utan för att istället kunna leva av nåd och med nåd. Ibland låter Herren oss gå genom trånga passager. Därför att ett och annat behöver, så att säga, plockas av. Tunga ryggsäckar kanske kan lämnas på platsen. En och annan prestige kanske inte kommer igenom riktigt. Utan skavs av under tid. Men efteråt, om man accepterar att Gud har rätt att göra så, så kan man också se, jag kan lättare förstå Guds nåd, lättare ta emot den, lättare leva med den, leva i den, leva ut den. Nu ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig att ditt rike inte är utbrändhetens rike. Utan att du leder oss genom inspiration. Genom att värma våra hjärtan. Genom att verka både vilja och gärning för att din goda vilja ska ske. Herre, lagen kan bara verka gärning. Men din heliga ande verkar både vilja och gärning. Och det gläder vi oss över. Nu ber vi att du liksom låter den här bilden bli klar och stilla för oss. Att vi ser skillnaden mellan ditt rike och världen. Vi tänker så oerhört lätt i världens termer. Vana som vi är vid alla världens maktstrukturer och köttsliga som vi också är till vår egen natur. Hjälp oss att se att vi kan egentligen inte förstå varken ditt ord eller ditt rike. Om vi inte har sett den här kontrasten, så att säga, från grunden. Och att du också uppenbarar i våra hjärtan vad ett ledarskap vill säga inom ramen för ditt rike. Herre, gör oss till herdar. Gör oss till människor som inspirerar andra. Gör oss till människor som utan manipulation och utan knep ändå kan locka andra in på din väg eller vidare på din väg. Tack Herre för att du på nytt står där och lockar på oss. Låt också den här helgen få bli några dagar då vi får på nytt uppleva dina locktoner, dina lockrop. Hur du som herde nynnar dina sånger och de som, så att säga, får fåren att gå med. Vi har ju hört din röst. Vi känner dig. Lite grann i alla fall. Och vi känner dig mer. Uppenbara dig i vår gemenskap och i våra hjärtan här. Amen.